Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cifra Güero! Cifra Güero, sin que clavo del callata, sin que clavo del callata, sin que clavo del callata.
Det tror jag de flesta vet som känner mig, men i måndag så gick min mamma bort.
Jo, jag känner ju till detta.
Ja, och jag har liksom, hon har varit sjuk i 4 månader och det har varit ett ganska snabbt och chockartat förlopp. Och jag har liksom känt att jag inte vill prata om det i podden för att jag har ju, det är för hennes skull men även för mina syskon och min pappas skull. Så att, för att så fort man säger någonting som väldigt många lyssnar på så blir det någon form av liksom sann bild. Men det som har hänt eller det som vi har gått igenom, det är upplevt genom 5 olika eller 6 olika psyken, det vill säga mig, mina syskon, pappa och mammas.
Så att, ja, och så alla barnen också.
Barnbarn. Och så alla barnen, barnbarn och deras vänner och... Men hon somnade i alla fall in i måndags kväll efter en ganska snabbt förlopp på slutet. Och det är märkligt hur oförberedd man ändå är på hur det känns. Även om jag har haft tid på mig i 4 månader på mig att liksom vänja mig vid tanken på att min mamma ska gå bort så är det väldigt märkligt hur oförberedd man är på hur man ska reagera.
Men om du ska försöka sätta ord på liksom, hur känner du just nu?
Alltså det är inte svårt att skämta om saker och det är absolut inte så att jag är långt till skratt, men jag känner mig också väldigt irritabel hela tiden. Jag märkte igår när vi satt åt middag med familjen och så tyckte jag att mina barn skämtade på samtalsnivån var låg. Jag märkte att jag var på jävligt dåligt humör liksom. Men det framförallt är väl att jag får kontakt med liksom hur mycket hon betydde för mig. På ett sätt som man inte får när en förälder lever. Alltså att plötsligt saknar jag henne något så våldsamt mycket.
Men är det så att man då tar sina föräldrar och andra släktingar för givna och att sen när de är borta så märker man då hur mycket de har betytt?
Ja. Verkligen, det är verkligen exakt så det känns. Jag sa det till min farsa och syrran att jag grämer mig för att jag inte umgicks mer med henne liksom de sista 20 åren i princip. Alltså så länge som jag har haft familj och barn.
Men för mig som ser på det hela utifrån så upplever det som att du har haft en ganska bra relation med dina föräldrar och din familj. Och ni har båda bott i Årsta och att ni har haft bra kontakt.
Absolut. Absolut, men nu är det ju liksom, det ska ställas i relation till att vi kommer aldrig mer att träffas. Och då är det ju sådär att, vad kunde jag ha gjort mer? Hur kunde jag liksom, kunde jag ha valt att fira jul med dem istället för med Mimmis föräldrar? Vilket blir en jävligt konstig ekvation eftersom de också gamla så går bort och då kommer samma frågeställning att ställas där. Men det är ju inte rationell, man är inte rationell, men det är också intressant vilket vakuum det blir efter en person som har levt och levde. Förra gången när vi satt och spelade in den här podden i måndags morse, då levde hon. Det är en sak. Då kunde jag fortfarande gå till henne och hålla henne i handen. Och hon kunde inte svara, men hon kunde trycka min hand. Nu kan hon inte, nu finns, existerar hon inte. Vilket är så jävla, det är liksom, där blir det så binärt på något sätt. Antingen finns man och lever, även om man är väldigt sjuk och inte kan kommunicera. Eller så är man död. Och då existerar man inte. Och när någon inte existerar, då blir ju behovet av att kommunicera med den personen eller att vara med den personen eller att liksom krama om den personen så förtvivlat mycket större och liksom, och man blir nästan som en 5-åring på något sätt. Och man, jag menar, jag är 50 och det är i sin ordning att en förälder går bort, för att det gör ofta föräldrar till 50-åringar. Men man blir ändå det lilla barnet på något sätt. Men det jag ska säga är att som ändå på något sätt gör mig väldigt som gör att det känns väldigt mycket lättare, det är två saker. Det är dels att jag vi har liksom lyckats, eller vi har gått igenom den här perioden tillsammans, hela familjen. Och vi har blivit den gamla kärnfamiljen igen. Särskilt de sista 10 dygnen, för då hon har varit sjuk och vårdats hemma i lägenheten och inte velat komma på sjukhus eller så. Hon sa det, inget hospice, jag vill dö hemma. Och det innebar att det blev för stor påfrestning för farsan som är lika gammal men fullt frisk. Men han fick liksom inte sova på nätterna och han var väldigt, det blev väldigt läskigt om det hände någonting och han är själv. Så vi bodde hemma hos mina föräldrar de sista 10 dygnen, jag och mina syskon. Så att vi turade som att sova där och sen så var det alltid någon där. Förra natten mellan förra söndagen och förra måndagen så sov jag där och då trodde jag nog på måndag morgon att nu är det dags. Mm. Då hade hon haft ett jättesvårt dygn och hon var otroligt liksom, både ledsen och sjuk och liksom utmattad, kunde inte prata. Sen så gjordes det ett antal olika åtgärder för att förbättra hennes allmäntillstånd. Hon fick några mediciner, hon fick något tillskott, hon fick lite hjälpmedel. Vilket gjorde att hon på tisdag morgonen plötsligt sa på tisdag morgonen så vaknade hon plötsligt upp ur den här dvalan och var på världens bästa humör. Och det som kickade igång henne, det var att min svåger Jonas föreslog, ska inte hon är nog väldigt torr i munnen, ska vi inte köpa Piggelin? Och sen så gick de och köpte ett stort paket till Piggelin. Och då hade de också fått lite en medicin som heter Betapred och de hade fixat lite och så, här, och så fick hon den Piggelinen i munnen och då så öppnade hon ögonen och sa hon bara wow. Och sen var hon som vanligt i ett helt dygn. Hon var liksom den gamla Anna-Pia. Hon var ju väldigt, väldigt immobil. Hon låg i sängen hela tiden. Men hon var otroligt spirituell, glad. Hennes gamla röst hade kommit tillbaka. Och vilket gjorde att de som var där just då, vilket var mina systrar, de ringde runt till alla och sa, nu är mamma tillbaka. Och enligt sjukvården så kan det här vara liksom den sista kraftansträngningen innan det tar slut. Så att då ringdes vi ihop hela familjen. Jag, mina syskon, våra barn, även hennes bästa vänner Sören och Gumbrit och hennes brorsa Lasse med familj. Vi kom in i lägenheten, så vi var plötsligt 27 pers där. Och där låg hon och var helt sprudlande. Det var som liksom en Woody Allen-film utan konflikter. Den äldsta ligger till säng så folk cirklar runt. Och sen så fick vi liksom turas om att gå in och sätta oss och snacka med henne.
Mm.
Det var en helt fantastisk dag, måste jag säga. Alltså. Och det lagades mat. Plötsligt min syra som är svinduktig på att laga mat. Hon gjorde fantastisk mat. Vi gick och köpte lättöl. Och det var liksom så här, så det blev som party i... Mm. I 10 timmar så var vi där och hon låg och med örhängen och läppstift och snackade på och gav folk råd och man fick säga vad man ville, var den gick fram och fick liksom säga vad vill du säga? Hon är också gammal KBT-terapeut. Hon sa, Anders, är det någonting du vill säga till mig så ska du göra det nu? Och hon gav ganska så här hårda råd till folk.
Alla barnbarnen, du ska bli polis. Nej, men kunde det vara så här kring så här framtiden och så där, eller?
Jättemycket kring framtiden. Men hon har ju det har hon också gjort ett fantastiskt projekt att eftersom hon visste att hon skulle försvinna nu någon gång under våren så har hon har 11 barnbarn då och hon sa jag kommer inte få veta vad som händer med dem så att de får berätta för mig nu vad som ska hända. Så alla de här 11 barnbarnen har fått turas om och gå hem och sätta sig bredvid henne och dra och berätta hur de ska leva, vad de ska jobba med och sådär. Och det är allt från Sally som är 21 till Sven som är 5. Hoppas att göra det. Sven fick tränade hemma innan. Han gjorde liksom en så kallad en intervju där min syra Jenny var träkar. Så han var tajt.
har Jenny berättat vad Sven hade för framtidsplaner?
Nej, det är också det fina att det stannar mellan honom och Anna-Pia.
Jag förstår.
Och det samma med Alex, min son. Jag frågade så vad sa du? Det stannar mellan mig och farmor. Och hon är ju gammal, hon tillhör och jobbat inom psykiatrin. Så hon vet ju vad tystnadspliktig är.
Eller hur, precis. Och nu har hon somnat in med tystnadsplikten.
Exakt, hon tog med sig det.
Men givet omständigheterna, alltså allt att hon har gått bort, så, ja, så låter den här tisdagen som ett helt, det bästa sättet att man kan få säga gör.
Ja, det var helt otroligt. Alltså, och hon sa att det var den lyckligaste dagen i hennes liv. Och det är någonting du skulle kunna säga bara för att säga det, men alltså, hon menade det. Och jag förstår verkligen det. Därför att hon hade alla hon älskade omkring sig, och de funkade i grupp.
Mm.
Vilket för mig var så här, fan, alltså, jag förstår henne verkligen. Och sen så har hon hon har, det kom fram en grej om henne, och det är att hon hatar chokladtårta. vilket jag inte visste. Och hon har då genomlidit dessa chokladtårtor, ja, år ut år innan, som farsan tycker så gott att baka en chokladkaka. Så hon har genomlidit, och det har även förekommit andra tårtor, kan säga, med röda vinbär och grädde och sådär, men chokladtårtorna har ändå stått, och vi är alla väldigt starka anhängare av chokladtårtor. Särskilt hennes barnbarn Carolinas son Harry älskar chokladtårta. Mm. Och då de var där, alla 27 var inne i hennes sovrum, och då så sa han så här, jag vill prata lite om begravningen också.
Mm.
Det kommer inte bli chokladtårta. Det kommer bli gräddtårta.
Mm.
Och Anders, du ska ju vara toastmaster. Då får du säga det till alla.
Mm.
Och säg det framförallt till Harry. Harry, du får säga så här, Harry är ledsen, men det blir ingen chokladtårta. Liket säger nej. Och vad fantastisk, alltså.
Ja, shit. Men jag minns ju på, hon höll ett väldigt spirituellt tal på din 50-årsdag.
Ja,
Hon är ju en, alltså är slash var, hon är ju en, ja, men en spirituell människa.
Otroligt snabb, alltså.
Mm.
Och väldigt humoristisk, men också chockartat to the point.
Mm. Hon bara skrek, så här, ge mig en Budapest-dubbel.
Jag med min mamma också, att hon har ju aldrig druckit alkohol hela sitt liv. Alltså hon gjorde när hon var tidiga 20-årsåldern. Mm. Men hennes mamma söp ihjäl sig i princip, så att hon var klar med alkohol. Ja. Liksom.
Men var det så här på fester, men hon tog inte ett glas vin? Alltså?
Nej, hon var absolutist.
Olle då?
Också.
Okay.
Men sen så har väl han, liksom, kanske kan han uppskatta gå ner och ta en öl och kolla på fotboll. Så där. Men jag har aldrig sett honom berusad. Mm. Alltså, aldrig mer än max 2 öl. Och hemma hos dem dricker man lättöl.
Mm.
Vilket jag tycker är jävligt trevligt.
Det skapar
faktiskt en annan typ av gemenskap.
Mm. Läskbacksgemenskap.
Ja, men verkligen.
Men hela min barndom är ju lättöl.
Ja,
alltså min farmor och farfar och mormor. Ja, alla de var absolutister.
Ja, ja.
Men det är liksom den här backen som stod med läsk och lättöl.
Ja.
Så det var sockerdricka och fruktsoda till barnen. Ja. Och sen så var det lättöl. Lyckholms ofta.
Ja, Lyckholms har vi druckit. Ja. Man gick ut och hämtade 2 Lyckholms i jordkällan när vi bodde på landet. Så det var en till mamma och en till pappa.
Ja.
Men det har faktiskt skapat en form av gemenskap där alkohol inte har varit ett medel för att berusa sig. Mm. Utan det har ju varit andra sätt då.
Mm.
Och då tänker jag sig att du bara febrilt letar efter någon knark som du ska säga. Så att
nej, jag tänkte det, jag tänkte det, men
ja,
men
ja, det passar sig.
Men det ögonblicket flög förbi.
Men det var ju mitt barndom sen, det var ju absolut inte frikyrkligt, snarare kommunistiskt då, som de var maoister. Men egentligen den största, bara så allmänt generiska vänstermänniskor. Mm. Liksom.
Men där det finns ju inom arbetarrörelsen eller vänsterrörelsen finns ju också någon slags absolutistisk ådra där med att vi ska inte berusa oss, för kampen kräver nyktra människor.
Ja, precis, precis. Men det var ju, det fanns alltid...
Kampen kräver lite tråkiga människor.
Ja, men alltså det var de inte, de var ju fruktansvärt roliga.
Ja.
Det var ju, farsan har ju också... Han har ju skämtat, vi bodde ju på landet utanför Östhammar i de 4 år mellan 1977 och 81. Det var ju så jävla tråkigt där. Man tittade ut genom fönstren och såg man bara sin egen spegelbild. Sen fanns det inte asfalt på 2 mils avstånd. Det första stället du kunde köpa någonting, det var inne i Östhammar. Liksom, där det fanns en OKQ, eller OK-mack, där man kunde köpa plopp.
Mm.
Men det var jävligt andefattigt. Men fan vad de skämtade och drev på. Och drev upp sån här liksom humor eller skratt. Kavalkader på kvällarna. Morsan och farsan. Hon var fruktansvärt roliga. Och hon kunde få för sig så här. När jag var liten, att det var lite tråkigt. Så sa han så här, pojkar. Nu sätter ni i köket och blundar. Och sen gick hon in i vardagsrummet. Det här var när jag var 10-11 år. Och brorsan var 3 år yngre. Och så gick hon in och höll på skitlänge. Vi fick inte titta. Sen så sa hon, nu fortsätt blunda. Nu led jag dig, Anders, in genom vardagsrummet. Och då hade hon gjort en bana. Med olika liksom... fällor. Man skulle kliva ner och skriva på disktrasor. Man skulle dricka någon dryck och hon ledde en runt. Det hade gjort som en slags litet nöjesfält eller en spöktunnel där inne. Så här, fantastiskt roligt.
Kul.
Så att hon hade det verkligen. Hon hade förmågan att också dra igång jävla röj utan sponken. Men och sen så var hon jävligt intelligent, alltså KBT-människa. Och ganska tidigt i hennes sjukdom så var jag ju väldigt ångestfylld, för jag tyckte att det tog för lång tid med vården. Och jag hade ju någon bild som de flesta män i 50-årsåldern har, att det här löser vi. Mm. Alltså det här löser vi. Det här är inte slutet. Och för henne var det slutet. Hon hade ganska tidigt, tror jag, förstått att jag kommer inte överleva. Mm. Det här, jag har max ett halvår kvar liksom, när hon fick beskedet. Mm. Men så var det inte för mig. Jag såg framför mig, hon kommer att fylla 80. Och med rätt cellgiftsbehandlingar så kommer det här att kunna bromsa. Så det hade jag också googlat mig till. Och så blev jag så mer och mer förbannad på hennes läkare som inte agerade.
Mm.
Och sen så satt jag och pratade med henne någon dag och var otroligt uppragd. Och så sa jag så här: Anna-Pia, nästa gång du träffar din läkare, då vill jag också vara med.
Mm.
Nej, det får du inte, sån. Det här handlar om mig och min kropp, det har inte du med att göra.
Nej.
Ja, men vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra med min oro? Mm. Hon bara, ja, det får du ta med din terapeut. Och det var väldigt otroligt bra sagt, för det gjorde att jag fattade så på en gång. Okej, hon är tillfreds med det här. Det här handlar bara om min noja, och det gjorde mitt liv liksom i det läget 25% bättre.
Jobbig för din terapeut bara, Mimmi alltså.
Ja, men faktiskt, det har säkert varit skitjobbigt för henne i den här perioden alltså.
Ja, men det är ju jag tänker också, ja. Nej, men också speciellt för Mimmi, som hon har ju också två föräldrar som är åt äldre hållet ju.
Ja.
Alltså då är ju, det kan ju också skapa oro. Alltså man är ju inte helt neutral i den situationen heller.
Absolut inte. Hennes pappa är dessutom också väldigt sjuk och har också samma sjukdom. Så att det är inte så att den här medlet av död som har varit i mitt liv är över, utan det fortsätter.
Ja.
Så kanske det också är bara den här åldern att föräldragenerationen går bort. Liksom. Mm. Man måste på något sätt lära sig hantera och leva med det.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tänker lite speciellt nu i de här coronatiderna också. Jag tänker på begravning och sådär, att alla hennes kompisar är ju riskgruppen.
Ja. Hennes styvmor, som hennes pappa gifte om sig med en lite yngre kvinna, hon är nu 90.
Mm.
Bor nere i Malmö. Hon vill envist komma upp på begravningen. Så ska hon sätta en 90-åring på tåg upp till Stockholm och sen liksom någon taxi då ut till Skogskyrkogården. Det överlever inte hon.
Nej.
Hon ska sitta isolerad, tyvärr. Min mammas bror Tony har liksom sagt att jag tror inte att Dorit ska göra det, men hon är väldigt envis med att komma upp. Och det fattar man ju.
Ja.
Jag menar, det kanske också till och med är så när man är så gammal att vad fan, jag vill gå på min styvdotters begravning. Det kanske är värt livet.
Ja. Ja. Eller också får hon sätta sig i en desinficerad bil med någon sån här person klädd i någon sån här, skyddsdräkt.
Vad letade du efter för ord när du var tyst och sen blev det person?
Nej, det var inget så här. Men du vet, jag letade efter den här, vad kallar man sån här dräkter?
Jag vet inte, biohazard.
Ja, just det.
Jag tänker bara på den här filmen med en Outbreak i farozonen med Dustin Hoffman. Mm. De hade så fula, sån här gula rymddräkter.
Mm.
Ja.
Men det är väl liksom den referensen alla har till liksom, när man tänker sån dräkt.
Ja. En sån dräkt skulle man ju vilja ha.
Mm. Det finns ju så här billigare sån här vita bara sån här som man har när man målar. Finns på Bauhaus säkert för 149.
Som täcker andningsorganen?
Nej, men som är som en sån skyddsdräkt. Som är lite enklare slag som täcker kroppen. Men den skyddar ju inte mot säkert mot någonting.
Det skulle vara rätt schysst att köpa en helt fullt sånt där målarkit om du ska måla med sprayfärg så du måste ha andningsskydd. Och så sätta på sig skoskydd och gå med det på Bondegatan här uppe. Man skulle, för det roliga att nu skulle man bli tagen på allvar. Folk skulle bara, ja, det är verkligen allvarligt.
Precis, äntligen.
Där har vi en kille som tar ansvar.
Mm. Men det var på Coop häromdagen så var det två yngre personer som hade munskydd.
Ja.
Men de var, hade någon slags utländsk härkomst.
Asiatisk?
Nej. För att, nej, jag skulle säga att de var kanske anglosaxer. Eller, mitt stalltips är att han var kanske amerikan eller kanadensare och hon var svensk fast de var ihop.
Okay.
Men det var så typiskt på något sätt, tyckte jag. Att, alltså att det är utlänningar som har mask. Alltså att det finns inte den svenska kulturen på samma sätt.
Nu kommer vi från ämnet här, men kan det inte vara så att ett virusutbrott är otäckare om man är utomlands, oavsett vilket land man kommer ifrån och vilket land man är i. Alltså att det är läskigare för en amerikan att drabbas av covid-19-viruset i Sverige än i USA.
Mm.
Och det är läskigare för nästan för en kines att drabbas i Sverige än i Kina.
Ja, men så är det säkert. Men, ja. Men när det gäller asiater så har de väl kanske mask mer generellt. Jag tänker de är vana vid det när det handlar om dålig luft och så. Att folk i Tokyo och Peking har det av andra skäl. Ja. För att skydda sina lungor generellt sett. Att de är maskifierade på ett sätt som inte vi är.
Ja. Men det var också en grej som var lite så här. Det var så konstigt för att morsan har alltid gillat att lyssna på radio. Och alltid haft radion på. Det hade hon. Det låg en radio hennes.
Energy.
Nej, inte energy.
Energy.
Nej.
Nej,
Sveriges Radio P4. Sveriges Radio P4. Hon sa att när hon blev sjuk så gick hon från P1 till P4. För hon orkade inte höra några nyheter om världen.
Nej.
Så hon ville bara ha liksom trevligt prat och musik. Och det är ibland lite Kalle Lind och så här. Men fan vad det här coronaviruset liksom bara studsade i väggarna i hennes sjukrum på slutet. Och där de pratade just om att isolera äldre och riskgrupper. Och då kände jag nu att hon låg nog och bara kunde inte bry sig mindre.
Nej. Nej, men det är ju... jag kan ju inte bry mig mindre. Alltså jag blir helt... Det är ju något märkligt det där att media på något sätt bara ältar om och om igen. Hela nya sändningarna är bara corona.
Men det var som vi sa när vi började spela in här. Nu är det fredag förmiddag och du och jag vet inte om vi ska prata om corona. För eventuellt så har det blåst över på måndag. Mm. Inte virusutbrottet men det allmänna medvetandet nu.
Ja, precis. Ja. Men det har det väl, ja, men högst troligt inte. Men senare i vår tror jag det blåst över. Det är min spaning.
Ja.
Jag tror att det är så här, när det börjar bli varmare ute, när folk börjar tröttna på det, så kommer det bli mindre fokus på det.
Ja, för det är liksom... Jag måste säga att det är så svårt att veta vad det är. För det går inte att sålla den här informationen överhuvudtaget.
Nej. Men alltså, jag tror att alla har suttit hemma och varit så här hobbyvirologer, hobbyepidemiologer.
Ja.
Men jag kan ju egentligen, alltså det är ju fler och fler som höjer den så där rösten kring det här med, ja, men vad gör det här för vårt samhälle? Alltså, om vi får en konjunkturnedgång som varar i så typ 5 eller 8 år på grund av det här och en arbetslöshet på 40%, så kanske det liksom folkhälsomässigt är ett större problem än att 10 000 dör i corona i Sverige.
Men tror du inte att en arbetslöshet på, vad sa du, vilka procentsatser drog?
40,
det är hög.
Ja, nej, men nu bara måla upp ett scenario.
Vi lever ju ändå i ett samhälle där produktionsmedlen finns kvar. Grävmaskinerna står ju där, de löpade banden är där. Det är klart att det här världsekonomin kommer vara segstartat som en gammal dieselmotor, men den kommer ju puttra igång, för alla vill ju jobba.
Ja, men så är det.
Världen vill jobba, och jag menar, Det här skulle ju också kunna vara någon form av liksom naturlig rensning av liksom branscher som inte borde som så att säga har hållits under vingarna av det finansiella systemet, som nu kommer att sjunka, men det kommer ju plats för nya initiativ och nya branscher, tror jag.
Ja. Men jag är ju rädd för att det är fel branscher som drabbas. Jag tror att risken är väl större att SAS blir räddade på något sätt av staten än att Leffes restaurang och grill i Fagersta som kanske fyller ett syfte i Fagersta.
Ja.
För att folk går dit och tar en öl och kollar på lite fotboll och tar en pizza.
Ja.
Och att det är något socialt shit. Men att, ja.
Vi får se. Har du varit i Fagersta en onsdag kväll inne på Leffes så vet att det sitter max 3 pers där ändå. Så det är en förlust för den kvällen också.
Precis.
Han har ju fått, han har ju permitterat Eva Britt. Mm. Står i servisen nu. Hon sitter ju tillfälligt permitterad hemma och tittar på följer nyhetssändningarna.
Mm.
Och oroar sig. Så det får ju A-kassan ta liksom. Mm.
Men i Frankrike och i vissa andra länder och i Spanien så har de ju i princip undantagstillstånd. Det är ju utegångsförbud. Ja. Man måste ju fylla in en blankett om man ska gå och köpa en Paris.
Jag hörde att i Italien, baguette, så, Italien så lånar folk hundar av varandra för att få gå ut med hunden.
Ja.
Man kan hyra ut sin hund. Så medellivslängden på hundarna kommer att öka liksom avsevärt i Italien.
Alla så här smällfeta labradorer som har bara fått bara liksom så här över som tjocka på carbonara liksom
det var, börja, det var ingen fitta, det var precis. Ingen labrador, det var en whippet så vi nej, trodde det var en labrador som var det.
Nej, men det är så här, min så här högst privata och säkert väldigt dumma liksom spaning är ju att menar, om man liksom, om man håller en hel befolkning inne. Alltså om man istället då skulle säga så här, och det är ju till och med så att i vissa länder att det liksom är belagt med någon slags böter att vistas ute otillbörligen eller alltså utan ha ett syfte med det.
Mm.
Men om man istället sa bara så här, men liksom alla liksom folk över 75 plus övriga riskgrupper om du har diabetes så här, ni det är karantän och så lägger man pengar på att den karantänen uppehålls så att de som kommer med mat och grejer till dem verkligen kommer med Dustin Hoffman-kostymer.
Ja.
Och inte någon så här tredelad Kramer mot Kramer kostym utan en sån riktig contagious så.
Det finns någonting i det där också som är så att våra referenser till hur det ska bli det bara kommer bara från amerikanska Dustin Hoffman-filmer.
Ja, precis. Men är han uttryckt, visst var han? Nej, han är inte med i Kramer. Är med Kramer?
Han är så in i helvete med
Kramer. Och, är det han mot Meryl Streep?
Jag kommer inte ihåg.
Ja, skitsamma.
Jo, det är Meryl Streep. Det är 70-talet. Det är ju Dustin Hoffman och Meryl Streep decenniet.
Mm. Finns det en film där Meryl Streep inte dansar för övrigt? Hon dansar lite så här, hon är lite på pickalurven.
Sophie's Choice, men där dansar hon väl också i förtvivlan.
Det känns som att hon liksom alltid har med så här, hennes agent. Så här, bara så att ni vet, skicka inga manus där hon inte dansar.
Vad är det för ont förtal?
Nej, men jag älskar Meryl Streep, men det är ofta så att hon liksom dansar lite, känns det som. Skitsamma.
Deer Hunter dansar med Robert De Niro.
Ja.
Nu leder
men apropå Deer Hunter, vad heter han den andra?
Christopher Walken.
Ja. Han är ju gammal dansare.
Ja, dessutom. Han är gammal dansare, ja.
Ja.
Han gjorde den här Fatboy Slim-videon. Ja. Var det Fatboy
fruktansvärt
Slim?
Bra. Ja. Han är så otroligt graciös.
Otroligt graciös.
Han brukar kallas för Amerikas Micke Persbrandt. Men vad heter det? Vad var det någonstans? Jo, men om man då liksom isolerade alla riskgrupper så skulle vi andra då bara kunna skapa den här flockimmuniteten under våren.
Mm.
De får sitta inne. Det är liksom tufft för dem.
Mm.
Men det är ju ändå liksom i jämförelse med liksom vad det liksom skapar för problem i samhället nu.
Mm.
För säg hotell, restaurang, liksom nöje. Ja, men det är så himla många branscher som drabbas. Hela servicenäringen drabbas egentligen.
Mm.
På ett sätt som är ju, ja, men inte oproportionerligt, men det är ju väldigt, 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 slår ju väldigt, väldigt hårt.
Ja.
Om man liksom hade den taktiken istället, vad skulle det ge? Och sen i sommar då, när vi vet att alla de här influensaliknande smittorna inte alls smittar lika mycket för att man är ute och
de färdas inte heller på samma sätt
i luften. Nej, precis. Och liksom klimatet generellt sett gör att det inte är säsong för influensa helt enkelt.
Nej.
Och då kunde man bara så här, släpp fångarna loss, det är vår.
Släpp ut de gamla.
Ja, exakt. Och det är ju skitirriterande för de gamla och diabetesmänniskorna. Det är jobbigt för Peter Jihde helt enkelt. Men det är jobbigt för Peter Jihde men bra för samhället, skulle jag vilja uttrycka det. Och då funderar jag, varför skulle en sån taktik vara så fel?
Ja, jag vet
med inte. Med tanke på att det liksom bara är en förkylning för de flesta
av oss. Jag tror att varför den är fel. Den är inte fel, men det felaktiga är att du har en ganska enkel lösning.
Mm.
Vi låser in de gamla bara.
Ja, för att det ger konstiga signaler. Medan egentligen epidemiologiskt skulle kunna vara korrekt.
Men Fritte, det är ju så att vi pratar ju intensivt om vad vi borde göra samtidigt som det hela tiden görs en massa åtgärder. Men det är som att det byggs en frustration av att resultatet inte kommer på en gång. Vilket också är komplicerat eftersom resultatet är att ingenting ska hända.
Mm.
Är du med? Så att jag menar, hur man än vänder och vrider på det så... Det enda som skulle kunna få liksom de här isolera gamlingivrarna nummer ett, typ så Hanif Bali och
jag.
No, du, nöjda det. Att
äntligen är jag och Hanif Bali överens.
Ja, ni är faktiskt överens på den här fronten. Stäng skolorna och isolera de gamla.
Nej, inte stäng skolorna.
Nej, okej, inte stäng skolorna. Nej. Jag tycker det är så sorgligt bara eftersom min pappa är nybliven enkling. Han ska allt annat än isoleras. Han kommer inte överleva en isolering. Vi måste vara runt honom. Och det är liksom mänsklig samvaro är... Jag tror att mänsklig samvaro är viktigare för en människa än eventuellt 2,5 år extra liv i vissa lägen.
Ja, men alltså jag ber om ursäkt om det. Det låter ju, med tanke på din pappa nu, så är det ju extremt krasst att föreslå en sån här grej. Det fattar jag. Ja. Det, jag hör ju hur hemskt det låter.
Ja.
Men
nu är han i för sig så pass frisk och vital, så jag har svårt att tänka mig att han, trots att han är 75, skulle stryka med av det här viruset, för han har ju fysik som en 50- eller 40-åring.
Bättre fysik än du i alla fall, eller?
Ja, men ungefär jämnbördig, ska jag säga. Ja. Alltså, han är otroligt vital, kan jag säga.
Mm.
Och lyssnar också på popmusik ibland.
Vad kul!
Ja.
Berätta, hur ser hans playlist ut?
Ja, det är Tommy Steel.
Riktigt!
Tommy Steel och Kustbandet.
Det var roligt om Tommy Steel och Kust, alltså, om det var Tommy Steels kompband. Tommy Steel och alltså som
lite som att när Chuck Berry åkte till Sverige och turnerade, hade han med sig Boppers. Ja, Boppers den... som kompband, att Tommy Steel kom och
nej, men jag tänker mer så här
Kustbandet kompband.
Bruce Springsteen in an E Street Band. Ja. Så Tommy Steel och Kustbandet, det är roligt. Men undra hur det var när var 77 när Elvis dog.
16 augusti 77.
Mm. Mm. Om Tommy Steel kände yes!
Jag tror inte att Tommy Steel visste att det var i Sverige 1963 en Tommy eller Elvis feber, för det var det nog bara i Sverige.
Mm.
Det fann han hade andra fightas mot, Cliff Richard och liksom.
Mm. Tommy Steel höll ju på ganska länge, va, fast är det mer i fördolda.
Tommy Steel kan jag ingenting om.
Nej.
Kan jag säga. Jag vet att min mamma brukade prata om att det var Tommy eller Elvis som gällde. Och hon var Elvis och pappa var Tommy.
Mm.
Hon var Rolling Stones, pappa var Beatles.
Jag för mig att jag var inne på någon tråd. Art Garfunkel, post Simon & Garfunkel. Så,
okay.
Vad han gjorde sen. Och då han spelade ju bland annat in den här Bright Eyes.
Art Garfunkel.
Ja, du vet ledmotivet till Den långa flykten.
Ja.
Warship Down. Mm. Som är en väldigt vacker melodi.
Ja.
Och jag tror att jag läste någon så här artikel om vilka andra som hade spelat in Bright Eyes. Ja. Men för mig att det var så att Tommy Steel hade gjort en version av den.
Jaha.
Alltså på 80-talet då.
Wow.
Och då tänkte jag så här, det är ju rätt roligt att tänka sig att Tommy Steel bara, han höll på.
Ja, att han pågick. Eventuellt så har han fortfarande gig. För han lever ju fortfarande. Tommy Steel lever ju fortfarande.
Ja.
Jag tror att det är en sån där. Han dyker upp på någon större event i liksom Brighton.
Mm.
Så är det först så är det lite stand-up comedian. Och sen är det...
Stand-up comedian?
Stand-up comedian.
Det är en Storbritanniens Peter Wahlberg.
Ja, och sen är det Tommy Steel som kör lite. Och sen är det bingo. Och sen så klockan 19 då kommer det här färdtjänst och kör hem folk.
Men alltså jag tror att han lever ett jävla bra liv, Tommy Steel. Alltså, tror du inte det?
Bodan. Det finns en annan sån där person som man liksom har vaga aningar om. Förutom, och det är Paul Anka.
Mm.
Som har skrivit My Way. Mm. Och med hans stora hit var väl Diana.
Ja. Han skrev den amerikanska eller den engelska texten till My Way. Det var en fransk låt från början, tror jag.
Just
det. Men det tror jag vi pratat om. Ja, men han så spelar ju Diana också.
Diana. Och när jag var liten så var jag väldigt fascinerad av Kalle Anka. Och då åkte liksom Polanka med. Så jag älskade Polanka när jag var liten. För jag hade Diana Singer. Han var snygg också. Mm. Döm om min förvåning när han dök upp i Hollywoodfruar. Mm. Och Anna Anka sa att de gav honom en avsugning varje morgon. Ja. Det var sån jävla krossa av barndom. Alltså. Ja.
Men var inte det också väldigt mycket mer information än vad man behövde?
Det var väldigt mycket mer information. Där borde han ha gått in och stämt henne.
Ja, men han tyckte det var lite gött.
Jo, men själva aktiviteten, men kanske inte informationen ut.
Nej, och jag kan tänka mig att han också tyckte det var lite gött att folk, världen fick veta att hans fru gav honom en oral sex.
Ja, jo, i och för sig.
Men för mig, det där kom ut som så här prydpuritan. Alltså jag behöver inte den informationen.
Nej, inte jag heller. Min första impuls var att köpa liksom någon sån här munspray och spraya mig själv. Bara bort mot alla tankar. Och liksom, det är så äckligt på så många olika nivåer.
Mm.
Men när jag var liten så var det ju morsan och farsan, det var ju Tom eller Elvis. Men eftersom det inte fanns några andra sociala medier än de singlar som låg i mamma och pappas singelsamling, så var Paul Anka lika ofta förekommande som Beatles. Vi hade ju Strawberry Fields Forever-singen, men vi hade också Diana-singen. Det var för de popskivor vi hade så tidigt.
Mm.
Och sen hade vi massa sån här progg, typ så här Norrbottens järn och Skäggmanslaget och sånt där. Men det fattade jag inte. Men däremot de här lättlyssnade 3-minuterslåtarna. Och då var det så här, ja, men jag tycker nog att Diana är bättre än Strawberry Fields Forever. Vilket är ganska naturligt när man är 6,5 liksom. Så för mig så var han ju liksom uppe och fightades mot John, George, Paul och Ringo. Mm. Vilket jag fattar att det är fullständigt felaktigt.
Vilken cage fight, han gick upp mot 4 samtidigt.
Och slog dem.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men jag ska bara återkomma till min morsa. Så var det så att hon gillade Spanien väldigt mycket. Inte Franco-regimen och sådär, men hon...
Det var oväntat, de säger. Hon gillade Spanien fram till 1975.
Ja, det var bättre under Francos tid.
Ja. Det var mer ordning och reda. Ja. Han byggde vägar och infrastruktur. Och...
Men när hon var ung och hyfsat aningslös, så tog hon jobb 1967 kanske som reseledare i Mallorca. Och då åkte hon ner dit... Själv, hon var ju 22-23 år, och så åkte hon ner och hängde med en ganska känd journalist, en sedermera ganska känd journalist som heter Staffan Heimersson. Så de två jobbade ihop som reseledare. Och Staffan Heimersson och hans fru och Anna-Pia, de blev som ett litet gäng som gjorde grejer på fritiden också. Han älskade Spanien och flamenco och tjurfäktning. Så han drog med henne på tjuvfäktning så fort de var lediga. Först jobbade de, tror jag, i Malaga eller någonstans i Marbella och sånt där. Benidorm. Och sen så flyttade hela det här trion till Mallorca. Men de sökte upp all tjuvfäktning de kunde gå på.
Benidorm.
men och sen så också flamenco-musik. Hon älskade verkligen flamenco. Och de sista, alltså från 1989 fram till 2015, så åkte hon och farsan varje år ner till Cadiz, som ligger på Spaniens västra kust, söder om Portugal. Och tillbringade en månad där på ett litet sjöfartshotell som heter Pension Comercio. Och blev goda vänner med den familjen som drev det, och åkte även dit så här off-season, hängde med dem och så. Och ifrån Cadiz kom en av de absolut största flamenco-sångarna som någonsin existerat, som heter Camarón de la Isla.
Ja, han är helt fantastisk.
Han är helt fantastisk. Och väldigt tidigt i hennes sjukdom så bestämde hon hur hennes begravning skulle bli. Och en av de sångerna som skulle spelas var Camarón de la Islas A Otro Galaxio.
Mm.
Eller A Otro Galaxia, om man ska vara korrekt. Mm. Och då ska vi tänka att, för Cameron dog väldigt ung, han tog en heroinöverdos tror jag 1992, och så dog han, och sen så tänker man att han är på en annan galax.
Han dog flamenco-döden.
Ja, det kan man säga, men han dog rockstjärnedöden. Mm. Han levde rockstjärnelivet liksom. Han gjorde väl även grejer med producenter från Los Angeles och sådär. Mm. Men hans bästa är ju när han sjunger sånt som A Otro Galaxia helt a cappella.
Mm.
Och mamma tänkte att nu när jag går bort så kommer jag vara på samma galax som han. Mm. Vilket är en fantastisk tanke. Och under den här tisdagen så samlades vi allihopa in i hennes sovrum, och så lyssnade vi på Otra Galaxia. Och det var ju väldigt vackert och jävligt jobbigt. Mm.
Ja.
Alltså lyssna på det. Men hon, det var så bra också. För hon låg där helt så sammanbiten och lyssnade. Älskar musiken. Cameron är fantastisk. Och sen så när den var klar så sa hon så här, ja bra, nu har vi hört den. Nu räcker det. Ja, nej, men det är för jävligt. Måste jag säga. Det är helt det. Du kommer också gå igenom det här tyvärr, Fritto. Och det är fy fan alltså. Krama dem medan de lever, säger jag.
Men det ska jag verkligen göra.
Siffra guero!
Hejdå!
Hej!
Siffra guero! Cinque clavo del casete! Cinque clavo del casete! Cinque clavo del casete! Cinque clavo del casete! Cuando los niños en la escuela estudiaban para mañana, mi niñera la fragua, mi niñera la fragua, si un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta. Yo me pregunto mil veces mi paso por este mundo. Ya que le debo mi alegría y mi pena, ya que le debo mi alegría y mi pena. Será el cielo y a la tierra, a los senderos ocultos. Mi soledad te espero, que cambien los caminos de mí.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.